Jag tog med några bilder här som jag tänkte bara några snabba bilder i början för att ta er med till Nya Guinea och ett litet sammandrag av mina 30 år i Nya Guinea med bibelöversättning. Ganska så tidigt, 1988, så hamnade jag bland Ramwaina-folket och började och lära mig deras språk och så småningom översätta Nya Testamentet till deras språk. Ungefär, numera är de kanske ungefär 13 000 människor på en liten ögrupp. Och de här 13 000, de har ett eget språk, egen kultur. De till och med, jag tänkte det att ni ser nog det, att de till och med ser lite annorlunda ut än andra grupper i det här området. Kyrkor har det funnits där i mer än 100 år som vi kom dit och jobbade tillsammans med. Så om ni tycker att kyrkbänkarna inte är bekväma, så luta er tillbaka och känn att det finns ryggstöd. Det finns kyrkor med sämre bänkar, det ska ni veta. Jag började med att lära mig språket, göra ett skriftspråk av det. Vi startade skolor, det finns skolor på engelska. Men vi gav barnen en chans att lära sig det allra viktigaste och kunna bokstäverna, lära sig att läsa och skriva på sitt eget språk innan de fortsatte till engelsktalande skolor. Och så började vi tillsammans med människor från olika församlingar och översätta Bibeln. Och 2007, tog ganska lång tid, men då hade vi Nya Testamentet på Ramwaina färdigt. Men det är ju inte bara att ha en bok, den ska ut bland folk också. Så, under tiden har jag varit lite kolportör, och om ni ser riktigt noga på bilden här så är det ett cykelstyre längst ner här. Att det går faktiskt att cykla mellan byarna där ute. Och ta med lite böcker, sälja böcker och DVD-filmer och lite sånt. Vi spelade in hela Nya Testamentet som ljudbok och vi har gjort filmer. Men så började jag 2007 med språk nummer två. Som heter Fanamaket, korallrevens folk betyder det. Och vi började jobba lite på ett annat sätt. Istället för att jag flyttade till deras by så har vi jobbat tillsammans med flera språk på som en kursgård. Så vi har bjudit in folk och det kom folk från många fler språk än vi någonsin hade trott. Tänk att på ett litet område så hoppar folk på bussar och båtar och så kommer man från 12 språk. Nästan hela Europa. Så jag har inte bott i deras byar, men det är inte för att det skulle vara så där jätteotrevligt, tänker jag, att bo på en sån här ställe. Det är inte helt fel. Delar utav Fanamaket finns redan, Fanamakets bibel finns redan i tryck. Det här är den allra första boken som någonsin trycktes på Fanamakets språket, Johannes evangelium. Och nu är vi faktiskt färdiga. De håller på just precis nu, så pågår det en kurs på den här kursgården och de här killarna är där för att revidera och läsa igenom Nya Testamentet. Och jag håller på här i Sverige och gör samma sak. Så när vi ska tillbaka ska vi väl gå igenom vad vi har hittat. Börja med layouten, tror vi, i början på nästa år kanske. Jag reser så kommer att träffa dem här i augusti. Och börja jobba tillsammans. Och kanske 2020 att vi är redo att inviga Nya Testamentet på Fanamaket också. Men som jag brukar säga, det handlar ju inte om en bok. Utan det handlar om människor. Och det handlar om liv. För det är därför som vi översätter Bibeln. Kan du släcka ner dem? För det här med bilder tänkte jag här. Nu har jag berättat lite om Nya Guinea med bilder. Och det är ju ganska bra med bilder. Jag var på en semesterresa för ett par veckor sedan till New York. Och det blev ju mindre än en vecka som jag var där. Och sen när jag kommer hem så ser jag att jag har 238 bilder i mobilen. Man knäpper lite här och lite där och det mesta är ju inte någonting att ha. Så jag tänkte, vad smidigt. Kommer ni ihåg när man var tvungna att varje 24 kort och liksom öppna kameran och peta in en ny filmrulle och ha sig? Tänker man, det är ju lite smidigt numera. Men visst är det roligt med bilder. Jag tror när ni kanske är likadana som jag, att man plockar upp mobilen och knäpper lite här och där, eller hur? Och jag hade tänkt, tänk om det hade funnits kameror på Jesu tid. Tänk om vi hade några riktigt snygga foton på Jesus. Det hade nog förändrat hur hela kristenheten såg ut. Jag tror det hade funnits liksom en förstoring utav fotot på Jesus i varenda kyrka. Tror ni inte det? Hade vi haft ett riktigt foto på Jesus så hade vi inte kunnat låta bli. Och tänk vad folk skulle ha tittat på det här fotot och säga, ser ni blicken? Vilken styrka på hakan! Vilket leende! Och frisyren, tänk vad vi hade snackat om den. Jag vet inte, han kanske inte ens hade mittbena som alla bilder i mina söndagsskoleböcker hade. Skägg och mittbena. Tänk om han inte ens hade det. Men vi har ju en bild, men inte ett foto. Vi har en bild, hela Bibeln är ju faktiskt en bild på hur Jesus är. Och det är ganska märkligt, jag tänker om vi jämför med kanske om du läser en roman eller någonting, så kan ju författaren inte låta bli att tala om hur personerna i romanen ser ut. Och så läser vi Bibeln och det står nästan ingenting om hur Jesus såg ut. Ingen nämner mittbenan. Det står inget om blicken. Kanske det enda som står lite är i Jesaja 53, men då står det, han hade inget utseende som tilltalade oss, står det. Men antagligen så pratar han om hur han såg ut när han hängde på korset, torterad och slagen, att det är då som hans utseende inte tilltalar oss. Men vi har alltså en bild i ord på vem Jesus är. Och inte på det yttre, utan på vem han verkligen är. Och det är ju viktigt. Och då kanske vi tror, jo, vi har ju de fyra evangelierna som börjar när Jesus föds och slutar vid död och uppståndelse. Där har vi ju bilden på Jesus. Men Jesus själv, efter uppståndelsen så träffar han några lärjungar på vägen, och de känner ju inte igen honom, men då säger, så börjar han ju att förklara vem Messias är för dem. Och då står det så här i Lukas 24:27. Med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skriften. Vad som står om honom, om Jesus, överallt i skriften. Och då menar han ju Gamla testamentet. Tänk att Jesus själv säger att Gamla testamentet, hela Gamla testamentet, handlar om Jesus. Och om vi då sen hoppar över de fyra evangelierna och kommer till Paulus. Vad skrev han om då? Jo, han säger så här. I andra Korinthierbrevet 2:2 så säger han till korinterna, det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Och han nämner faktiskt namnet Jesus mer än 200 gånger i sina brev. Hela tiden, det är Jesus, Jesus, Jesus. Så Paulus, han säger att jag pratar bara om Jesus. Och när man ser det här, att han säger att han bara ville prata om Jesus, då skulle man ju kunna tro att det blir ju inte så långt då. Men har ni läst Paulus brev så vet ni att han kan säga att nu är jag nästan färdig, och så skriver han 2 kapitel till. De är rätt långa och han skrev många böcker, och så säger han att det handlar bara om Jesus. Hur kan det här komma sig? Jo, jag tror det är så här att bilden på Jesus, den måste inkludera Gamla testamentet, där man talar om varför han måste komma. Den måste inkludera vad han gjorde här på jorden. Den måste inkludera att han dog för oss, vanliga människor, vanliga syndare. Att han uppstod för att ge oss liv. Och så måste det inkludera vad det betyder att leva i gemenskap med Jesus. Vårt kristna liv är en del utav budskapet om Jesus. Texten som jag nu har kommit till, den kommer från andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 14. Andra Timoteus 3 och 14. Och nu är vi ju fortfarande då hos Paulus som pratar med Timoteus. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, bestraffning, upprättelse och fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Han säger till Paulus att du vet vem som har lärt dig Bibeln från att du var barn. Och vi vet faktiskt vem det var också. Det står på en annan vers att det är hans mamma och mormor som har grundat han i Bibeln sedan han var liten faktiskt. Står det. Och då står det att ja, men du kan ju Bibeln, och vad kan den vara bra till då? Jo, den ger dig den kunskap du behöver för att bli frälst. Men det räcker inte där, utan då fortsätter Paulus och säger att hela skriften är nyttig. Alla teologer gillar ju den här. Här i den här översättningen står det utandad, eller i Bibel 2000 säger de inspirerad. Så att hela skriften kommer ju från Gud, nästan som ett andetag, fastän det är människor som har skrivit den. Men då kan man kanske tycka som jag då, som har jobbat med bibelöversättning. Ramoina-folket, de var när jag kom dit, så den folkräkningen som fanns då, då sa de kanske 8-9 tusen. Och nu säger de att kanske runt 13 tusen. Det är gott om barn där, om ni tycker det är mycket barn här i Hållsby, så är det gott om barn där, så befolkningen ökar. Men att tillbringa kanske 16-17 år med att översätta, och då kom vi bara till Nya testamentet ändå. Till Bibeln, till sån här liten skara. Är det någon mening med? Och det finns de som säger, men man kan ju förstå lite granna från ett annat språk, eller genom att någon tolkar eller berättar för en. Och det är klart man kan. Folk har ju blivit kristna i de senaste 2000 åren, och många av dem har inte ens kunnat läsa. Och många har inte haft tillgång till Bibeln. Det är kanske bara ett fåtal som har haft tillgång till Bibeln. Så visst kan du bli frälst utan att äga en Bibel, utan att läsa en Bibel. Men samtidigt, jag tror att ni håller med mig, det kristna livet är inte enkelt. Och leva, eller hur? Wally där nere, jag tror han skrattar, han tycker det är rätt enkelt. Har du någonsin stött på svårigheter, Wally? Det är klart. Ja, det är klart att vi har. Det är inte lätt. Och jag tror att om vi skulle göra en liten enkät här och säga, har du någonsin stött på en bibelvers som har hjälpt dig när du har haft något problem? Så tror jag att de flesta av er skulle nog säga ja. Men skulle vi ha en enkät vilken vers det var, så tror jag vi hade fått en rätt rejäl spridning. Från Saltaren ända till evangelierna, till breven. Kanske från Jesaja. Visst har ni hittat någonting? Därför att vi har ju olika behov. Vi behöver läsa Bibeln, vi behöver få tröst, vi behöver få vägledning. Och allt det här som Paulus säger, hela skriften är nyttig. Och konstigt nog så är det faktiskt så att det är lika besvärligt för folk i Nya Guinea att leva det kristna livet som det är för oss här. Vi tror att vi lever i en världslig tid, men världen är ju lika nära dem faktiskt. Fast den kanske ser annorlunda ut. Och många av problemen som vi har, där vi grunnar på vad det är liksom för mening med livet, hur det ska gå för mina barn och allt det här kanske som vi funderar på, det funderar ju de också på. Men ibland så är deras problem lite annorlunda. Jag har tänkt på hur många gånger jag har stött på att de diskuterar det här med hur man förhåller sig till andar och magi. Det kanske inte predikas så jätteofta om här i Hållsby. Men det är ett stort problem eller en stor fråga. Jag kommer ihåg en gång, Robin var inte med mig. Jag var ensam i byn eller ensam i mitt hus. En natt så spöregnade det och jag har ju plåttak utan innertak så det dånar rätt ordentligt när det regnar. Så jag hörde inte, men nästa morgon när jag skulle sätta på min gasolspis och koka lite vatten till mitt kaffe så kom det ingen gas. Så jag går ut och ser, för gasflaskan står under huset, eller rättare sagt, den stod inte längre under huset. Under natten så hade någon stulit min gasflaska. Eller gasoltub eller vad vi nu kallar det för som stod där. Så jag frågar grannen här då. Är det någon som har hört något? Det har varit någon här och tagit min gasolflaska. Och jag får inget kaffe nu. Vad ska jag göra? Vi har ju alla våra problem. Så någon fixade lite varmvatten åt mig. Jag fick mitt kaffe. Men så kom mina medarbetare där och var väldigt upprörda över att någon hade varit så elak mot mig. Att de hade smugit sig dit på natten och knyckt den här gasolflaskan. Men de sa att vi ska hjälpa dig, vi ska hjälpa dig. Ja, det var bra. Vi ska nog ta reda på vem det är och kanske kan vi få tillbaka den. Men de bestämde sig att sättet man skulle lösa det här på var att man skulle ta hit en man som med vissa ritualer och så här så han kunde se vad som hade hänt. Ja, han kom från en annan provins och så han har verkliga krafter. Han radar upp lite stenar så här och sen så när han bara tittar på dem så börjar de hoppa och det visar sig liksom snart vem tjuven är. Och för en liten extra summa, för han tar naturligtvis betalt för en extra summa, kunde han dessutom göra tjuven allvarligt sjuk. Så jag sa nej, jag är inte intresserad. Antingen får jag tillbaka den här gasoltuben eller så får jag det inte. Men jag vill inte ha med den här mannen att göra. Tyckte jag var rätt självklart. Men jag sa väl inte nej tillräckligt tydligt. Så den dagen så gick jag och besökte en skola. Det var skolavslutning. Och på vägen hem så står mina översättare där så här. Och, jaha, så jag tänkte, vad gör ni här? Vi väntar på dig, vi tyckte det var tråkigt för dig att du skulle behöva gå hem ensam, ja, jättesnällt. Men på vägen så ska vi stanna till och prata med den här mannen, vad vi nu kallar han, shaman, medicinman eller vad, trollkar eller vad vi nu vill kalla honom för. Jag ska gå hem, sa vi, och så vi gick vi hem och sa nej, men då går vi tillbaka och hämtar honom. Så nu stannar vi här. Och så började vi då prata och vi var tvungna att prata. Det här alltså kristna människor. En var pingstvän och en var metodist. Så. Men kristna är de. Och så nu måste vi stanna och prata om det här. jag vill inte ha någon annan andlig kraft än Jesus. Inte ens om det betyder att jag får vänta. Och vi började leta i Bibeln och ta reda på vad Bibeln säger om magi och andliga krafter. Därför att jag har nog blivit förvånad av mina år där och läsa Bibeln i det sammanhanget och med det perspektivet. Titta får ni se hur mycket Bibeln säger om andar och andekrafter. Väldigt mycket faktiskt. Fastän vi då kanske med vårt perspektiv inte ens ser det. Men vi kanske ser andra saker istället. En annan gång var så här som att just när vi höll på att översätta så kom vi till första Timoteus där det finns ett helt kapitel som talar om hur en ledare i kyrkan ska vara. Det ledde till väldigt stora diskussioner under lunchrasten. Så säger de här mina medarbetare som är ledare inom församlingarna. De säger, vi har aldrig vetat att det fanns verser som talar om hur man ska välja ledare. När vi väljer ordförande i församlingen så väljer vi bara han som har högst ställning i byn. Att det fanns, och vi visste inte att det fanns helt andra kriterier. Det här handlar nog om att Bibeln fostrar och hjälper oss i olika saker. Och att vi behöver den här fostran. Jag tror det går aldrig en dag när jag jobbar med översättning utan att vi stannar och pratar om budskapet. Och det är nog så att när vi läser Bibeln så förändras vi. Precis som den här texten Paulus säger, att vi blir fostrade. Vi blir rustade utav Bibeln. Och därför så är det så viktigt att vi har Bibeln, att vi tar tid att läsa i Bibeln och att vi lever i Bibeln. För det är den hjälpen vi har i vårt kristna liv. Jag tänkte läsa missionsbefallningen också, bara så att ni är säkra på att ni fick en missionsgudstjänst idag. Matteus 28, vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi tänker på den här missionsbefallningen. Att Jesus själv har sagt till oss: gå ut och gör lärjungar. Det är nog mer än att bara omvända människor. Det står inte gå ut och se till att människor blir frälsta, utan gå ut och gör lärjungar. Och jag tänker på Jesu lärjungar. De vandrade med Jesus medan han var verksam de här 3 åren. De vandrade, de fick lära sig någonting nytt varje dag när Jesus pratade med dem. Han tillrättavisade dem och det var vissa gånger ganska så skarpt. Och de fick växa i sin tro och sin kunskap om vem Jesus var. Och då tänker jag att en sån lärjunge vill jag vara. En som vandrar med Jesus dag för dag, som lär mig någonting nytt. Som får vara med och bli undervisad utav Jesus. Och det är nog sådana lärjungar som jag också vill att människor som jag träffar, som jag får en chans att påverka, att de också ska få bli sådana lärjungar som får vandra med Jesus dag för dag, lära sig någonting nytt. Och då är det en Jesus som vi inte hittar på ett foto, utan då är det Jesus som vi hittar i Bibeln när vi läser Bibeln. Och så får vi inte glömma att missionsbefallningen slutar med missionslöftet. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi kan vandra med Jesus för han är med oss till tidens slut. Jesus, vi tackar dig för att du är den du är. Att vi har fått lära känna dig. Att du ger oss det vi behöver för att vi ska lära känna dig fastän vi inte kan se dig med våra ögon. Tack Jesus för att du bryr dig om oss, för att du kom till den här världen för att frälsa oss, för att ge oss nytt liv och för att du undervisar oss så att vi ska kunna vandra med dig dag för dag och leva ett liv som ärar dig, som är värdigt en Kristi lärjunge. Jesus, vi vill vara dina lärjungar, vi vill vandra med dig, vi vill lära känna dig. Och Herre, jag ber att jag ska få påverka mina vänner i Nya Guinea till att bli lärjungar, till att bli dina medvandrare. Och vi ber att människorna som vi träffar här i Holsby och Skede och Vetlanda, att vi också ska få visa dem på vad det är att vara en lärjunge. Att vi med vårt exempel ska få vara lärjungar och att vi ska kunna göra lärjungar. Vi ber för söndagsskolan just nu, att de ska kunna få göra lärjungar utav barnen där. Och Herre, vi ber att när vi går ut i den här veckan igen, att vi ska få kraft att fortsätta att vandra tillsammans med dig. I ditt namn. Amen.